Ja, de flesta människor har väl en viss uppfattning om varför denna natt, varför denna morgon och varför denna dag firas med sådan glädje över hela vår jord. De flesta vet nog att det har att göra med ett gossebarn som föddes i Betlehem för så länge sedan. Även om den kommersialiserade julen och julfirandet ger honom en väldigt undanskymd plats numera. Men visst ligger han väl där i en del krubbor, inte minst i många hem, i skolor, kanske på varuhus och på andra mer eller mindre offentliga platser. Alla vet vem det är i alla fall som ligger där i krubban. Och den utgör liksom en yttre utsmyckning av den jul som vi nu står mitt uppe i. Kanske för många bara en yttre trivselgestalt eller trivseldetalj, stämningsdetalj bland alla andra. Jag tror alla större städer numera håller sig med en präktig julgran. Vi har en på Gustav Adolfs torg här nere. Inte så märkvärdig kanske. Jag såg i tidningen Nya Dagen häromdagen en lång serie bilder på julgranar, ståtliga sådana, från en hel del av världens stora städer. Och jag vet inte om ni såg det och om ni då lade märke till en liten annorlunda gran. Alla var ju speciella på sitt sätt, stora och mycket utprålade och vackra. Men när det gällde liksom toppen på en gran, vi har det inte ens här i kyrkan, så har åtminstone vi hemma då en stjärna brukar sitta högst upp i toppen, va? Och den får man med en liten risk sätta upp som sista detalj på granen, åtminstone hemma hos oss, klättra upp på en stol, men stjärnan ska sitta där och kanske just påminna om Betlehemsstjärnan och ljuset som julen handlar om. Men i toppen på den 21 meter höga julgranen framför stadshuset i huvudstaden Seoul i Sydkorea så satt det ingen stjärna utan ett lysande kors. Jag har aldrig sett en julgran med ett kors på. Och det kändes, det passar väl inte in. Ett kors i en julgran, det utgör ju nästan ett störande moment i julglädjen. Men så funderar jag, egentligen är det ju helt i enlighet med julens stora innebörd som sydkoreanerna har gjort, låtit korset finnas med i julen liksom. Han som föddes i Betlehemstallet kom ju senare att säga om sig själv: jag har kommit för att ge mitt liv till lösen för många. Så syftet med Jesu inkommande i världen har ju med korset att göra ytterst sett. Han kom ju för att dö, och det är det som korset uttrycker, hans frälsargärning. Och korset kastade sin skugga redan över Jesus som nyfött barn. Och ni vet ju hur föräldrarna fick ta honom och fly till Egypten för att undkomma Herodes mordplaner. Det finns en högtid, eller det finns ingen högtid skulle jag säga, som är så väl firad över hela världen som just julen är. Ingen högtid som är så berikad med sång och musik. Vi har kommit till jullåten den här morgonen för vi vill så gärna sjunga och höra de gamla julsångerna. Men varför en sån uppståndelse omkring just Jesu födelse? Varje minut så föds ju barn in i den här världen. Men det är ingen överdrift att påstå att ingen människas födelse har blivit så bejublad, och fortfarande är det 2000 år efter hans födelse. Hela vår tidräkning har kommit att bestämmas av tiden hans födelse, och vi räknar vår historia i det som hände tiden före Kristus och det som hände efter Kristus. Så utan tvekan vågar jag nog säga att julen fokuserar intresset omkring historiens märkligaste person, för att inte säga viktigaste. Och varför firas då Jesu födelse på ett så annorlunda sätt? Och då tänker jag inte på alla omständigheter som finns runt omkring. Men vi firar ändå Jesu födelse som en födelse. på ett annorlunda sätt än vad vi gör med andra stora historiska personligheter. När vi tänker på och vill hedra andra personer som utfört kanske betydelsefulla bedrifter i historien, så kan vi visserligen så att säga fira deras födelsedag, men då tänker vi ju, och då gör vi det, och tänker vi ju på, inte på dem som nyfödda spädbarn, utan på deras livsgärning som vuxna. Om vi till exempel firar Mozarts födelsedag, så är det ju inte för att vi är intresserade av hans födelse som sådan, eller av honom som en liten baby, utan vi vill minnas och glädjas över hans musikaliska oerhörda produktion som vuxen, även om Mozart började tidigt att komponera. Om vi skulle fira Martin Luther Kings födelsedag, för att ta ett annat exempel, så är det ju inte för att vi vill minnas honom eller tänka på honom som just nyfödd, att det ligger någon speciell glädje i just den händelsen, utan vi vill minnas och vi vill fira hans födelsedag därför att han kom att utföra denna modiga kamp som han utkämpade för de svartas rättigheter i USA. Men när det handlar om Jesu födelsedag, då, och vi vet ju inte exakt vilket datum det här var, men i alla fall, så är det just hans födelse som vi firar med sån glädje. Och så var det redan från början. Detta är intressant, eller hur? Herdarna som kom utifrån ängarna till stallet fylldes av förundran och häpnad. Inte bara för att, som man gör inför alla nyfödda människobarn, man tycker det är en fantastisk skapelse detta. Ett nytt människoliv har fötts fram. Det kände man ju naturligtvis också. Men det fanns någonting mer. Det fanns en förundran och en glädje över att det var precis som ängeln hade sagt dem. Där låg barnet i krubban, precis som ängeln hade sagt. Och då, som ängeln också hade påpekat, utgjorde det ett tecken för dem att detta barn inte bara var vilket barn som helst av de många barn som kanske hade fötts till och med i Betlehem den natten, utan det handlade om ingen mindre än världens frälsare. Om honom som gamla testamentet, och det visste till och med herdarna, fast de var samhällets lägst ställda människor i den kulturen, de visste gamla testamentets profetior om den kommande Messias. 100 år gamla, många 100 år gamla profetior som man länge hade längtat efter att få se en fullbordan på. Och så kommer änglarna och överraskar dessa herdar i natten och säger, nu är han född. Och de såg i Jesus barnet glädjefulla konsekvenser för hela folket. Och detta innan alltså, innan man alls visste vad detta människobarn som vuxen skulle komma att utföra. En tid senare kom också de visa männen från Österland som hade sett hans stjärna gå upp, och de ville nu komma för att ge honom sin hyllning. Och som de sa, en kung har blivit född. Och när de kommer in i huset i Betlehem, så beskriver Matteus hur de fann barnet och Maria. Och när de ser barnet så faller de ner och hyllade honom och överlämnade åt honom dyrbara gåvor, guld, rökelse och myrra. Och detta gjorde de utan att ha en aning om egentligen vad Jesus skulle komma att uträtta som vuxen människa. Och därför så småningom i människohistorien kanske bli firad och ihågkommen. Men att bli firad redan för sin födelse, det är väl ändå lite annorlunda. Hur kan visa män falla ner för ett nyfött barn? Var det verkligen befogat? Ja, det var faktiskt det. För Jesu födelse är den märkligaste i hela vår historia. Den var inte planerad av mänskliga föräldrar. Verkligen inte. Den var däremot planerad av Gud för din och min skull. Maria, jungfrun i Nazaret, hade inte tänkt sig några barn, och absolut, alltså innan äktenskapet med Josef. Hon hade möjligen tänkt sig senare när de hade blivit gifta, men nu var de bara förlovade och de levde inte med varandra, som hon ju informerar ängeln om. Kan du förstå hennes tvekan och hennes förvirring? inför ängeln Gabriels budskap att hon skulle föda en son. Men ängeln hade sagt att helig ande skulle komma över henne och den högstes kraft skulle vila över henne. Och därför skulle barnet kallas heligt och Guds son. Och så hade ängeln avslutat det hela med att säga: ty ingenting, ingenting är omöjligt för Gud. Och Maria hade godtagit denna förklaring och påstående och hade sagt: må det ske mig som du har sagt mig. Ett under skulle äga rum i Marias moderliv som skulle innebära, på ett sätt som absolut övergår varje människas förstånd, gudomlig natur skulle förenas med Marias äggcell och ett människofoster skulle börja växa som samtidigt skulle vara Gud. Gud skulle kunna ha kommit till oss på ett annat sätt kanske, men Gud valde tydligen detta sätt. Och därför heter det i Johannes evangeliets inledning: i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och genom det och till det har allt blivit till som är till, och utan det har ingenting blivit till av det som är till. Genom honom och till honom är allting skapat. Men julens glada budskap förkunnar att den Gud som är universums herre och skapare har utblottat sig själv och antagit tjänare skepnad. Ordet blev kött, ordet blev människa och tog sin boning ibland oss. Och han kom inte för att göra sig märkvärdig eller för att imponera på oss med sin makt. Han kom för att bli vår tjänare. Han kom för att ge sitt liv för oss. Och då måste han först få, så att säga, ett människoliv där som han kunde ge. Detta är oerhört fascinerande och som vi inte ska slarva bort i vår teologi. Jag läste för några år sedan en artikel i Dagens Nyheter som chockade mig rejält. Det sätt på vilket Gud kom till oss innebär egentligen en hyllning till det mänskliga fostrets villkor och utveckling. Men Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi, skriver i den här debattartikeln: låt gentekniken skapa bättre människor. Han menar med fullaste allvar att vi ska försöka förbättra människan med den genteknik som nu vi börjar lära oss hantera. Han menar att vi ska bejaka möjligheten att förändra människan på ett sådant sätt att alltså gå in och ändra på människofostrets anlag på ett sådant sätt att vi kan få önskade effekter, som till exempel föröka den matematiska förmågan eller intelligensen eller muskelstyrkan eller intelligensen eller hårfärg eller ögonfärg eller ideallängd eller egentligen vad du vill. Även moraliska egenskaper, menar han, som empati och ansvarskänsla, vore ju fint om vi kunde manipulera fram genom en sån åtgärd. Eller mindre aggressiva beteenden, eller benägenhet för mindre aggressiva beteenden hos människan. Och när tekniken väl nu snart finns, menar Torbjörn Tännsjö, så kommer vi också att använda den på det här sättet, förr eller senare. Och det kommer, som han åtminstone önskar, att vara upp till föräldrarna och bestämma vilka arvsanlag man vill, så att säga, premiera hos sina barn. Men det sätt som Gud steg in i människosläktet på är och innebär ett fullständigt godkännande och erkännande av det mänskliga fostret och den mänskliga kroppen sådan den är, utan några konstlade förbättringar, så att säga, utan att skapa någon idealmänniska. Jesus, Guds son, var ingen supermänniska, men han var sann människa, och vägen till detta innebar att han försatte sig, att Gud försatte sig i det svagaste och mest hjälplösa tillstånd som en människa någonsin kan befinna sig i. Ett nyfött litet spädbarn. Kan du tänka dig någonting mera hjälplöst? Och nu hänger liksom hela frälsningshistoriens utgång på denna lilla sköra tråd. Ett nyfött barn i Betlehem. Bort med dem, sa Herodes. Men Gud vakade över honom, och Maria och Josef i all sin enkelhet vakade och hade omsorg om denna nyfödda baby som plötsligt vise män från östern kommer för att tillbedja. Du ser, detta är storheten i Guds kärlek. Han kom med sin, och med sin makt, han som med sin maktsord alltså hade skapat universum. Han diar nu vid Maria bröst. Inhämtar näring för att kunna växa till som människa. Han vilkens hand, med vars fingrar han mäter upp, som det står, universums vidder. Greppa nu runt Josefs lillfinger och når knappast runt med sin späda hand. Universums skapare är plötsligt en hjälplös baby i ett smutsigt stall i Betlehems utkanter. Detta är, mina vänner, den mest förunderliga och härliga av alla händelser i mänsklighetens historia. Gud har kommit till oss. Och han gjorde det på ett sätt som föranleder inte någon att säga, ja men jag är väl honom inte värdig. Han kom in på lägsta möjliga nivå. Han kom in på stallnivå. Min slutsats: du och jag behöver kanske inte julen, även om det är mysigt och trevligt och gott. Vi skulle kanske överleva och klara oss utan den överdådiga maten och glittret och sångerna. Men vi klarar oss inte utan barnet i Betlehem, om vi vill bli vänner med Gud, vill säga. För Kristi människoblivande är en mäktig demonstration av att Gud älskar oss. Och att vi är oändligt värdefulla i Guds ögon. Han som var rik blev fattig för vår skull, för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika. Och när han senare steg fram på den offentliga scenen så sa han: jag har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Det är därför jag kom. Och om honom står det att han alltså blev människa för vår skull. Gud har stigit ner till ett fallet och trasigt människosläkte i vilket du och jag ingår, genom att födas som vi föds. Och han gjorde det därför att han älskar oss och vill åstadkomma frid mellan människa och Gud, och frid människor och folk emellan. Om detta är sant, så var hedarnas glädje väl befogad, eller hur? Om detta är sant, så var de vise männens hyllning och tillbedjan helt i sin ordning. Om detta är sant, så borde vi alla göra precis som det står i den kanske mäktigaste av alla julens sånger: folk, fall nu neder och hälsa glatt din frihet, o helga natt, du frälsning åt oss gav. O helga natt, frälsning åt mig gav. Något motsvarande finns inte i någon annan religion. Betänk det. Ingen annan religion äger något Betlehem, äger den ljuvliga sanningen om att Gud brydde sig så mycket om oss att han kom till oss och blev som en av oss. Ja, blev vår tjänare. Julen visar på ditt och mitt stora värde i Guds ögon. Men julen säger också att människan är förlorad, men älskad. Jag har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Bara betecknandet med titeln frälsare antyder ju att något behov finns som behöver åtgärdas hos oss. Julen säger att han har kommit för att finna dig och mig, och för att frälsa dig och mig. Min fråga till sist är: har han funnit dig än? Har han fått göra dig till Guds vän ännu? Det är egentligen först då som julen når sin egentliga glädje. Låt oss bedja. Halleluja. Tack gode Gud för denna underbara morgon, då vi får minnas denna sanning i historien. Du blev en av oss. Vi ärar och prisar dig och vi bara beder att också våra hjärtan skulle vara stämda till hyllning och tillbedjan inför denna store människoson som samtidigt var Guds son. Tack gode Gud för att du kom till oss, att jag har fått lära känna dig. Hjälp den som möjligen är med här idag, som trevar fortfarande i sin undran om relationen till dig eller om vem du är. Låt det inställa sig en frid denna julmorgon som inte släpper sitt tag, därför att den är grundad på sanningen om dig. Amen.